Yes. Jesus, jag ber att du ska få tala idag genom ditt skrivna ord, Herre. Och du får tala genom mig, Herre. Ske din vilja, Herre. Och vi tackar dig för den här stunden, Herre. Amen. Amen. Hörrni, vi har mycket att gå igenom idag. Så att jag hoppas att ni har en skön stol att sitta på. Och kanske en sån där kudde också. Om det är någon som behöver tolkning, if you need translation, you got these headphones down there if you need those. Så att då är det bara att plocka upp en sån. Ja, Daniel heter jag, för de som inte känner mig. Och gift med Hanna, har fyra stycken underbara barn. Och jag upplevde en häftig känsla häromdagen som inte jag har gjort på länge. Och det var det att jag gjorde någonting utan att stressa. Fyra kids inom fyra års ålder hade vi, så vi kickade igång med. Så det var liksom alltid, skulle man göra någonting, sätta upp en hylla eller bara vad som helst. Det var liksom, det fanns alltid ett tidsspann liksom. Nu är det liksom, nu gör vi det här liksom. Tuk, 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 tuk. Så jag och Hanna var ute på och skulle byta däcken på bilen, gjorde vi. Ja, men lite date nästan så där, byta däck. Det är liksom, det är typ det närmaste som vi kommer så här. Men just det att bara kunde gå och så här, tvätta av däcken sen i lugn och ro, de gamla, och skrubba lite på dem och så här. Så bara slog det mig att bara, vad är klockan liksom så här? Så bara, men barnen, och det är liksom så här, nej men det är lite coolt. De har börjat växa upp lite och storebror får ta lite mer ansvar. Eller hur, ger det med? Nej men det är bra. Nu ska vi hoppa in i någonting som blir lite mer viktigt då. En liten bakgrund. Jag döpte mig när jag var 12. Och snurrade på lite där. Men jag skulle säga att det är nästan först i gymnasiet som jag, liksom, jag började se och inse liksom att tron verkligen påverkar mig i livet. Alltså hur beslut som man tar och beslut som jag var, kanske tog på grund tack vare tron liksom så här. Det var någonting som verkligen började bara lysa igenom. Och man har ju gjort mycket skit genom livet liksom så där. Och man får bara kliva in och bara i ödmjukhet liksom, bara, varför står jag här? Ja, men på något sätt har Gud dragit en hit och får dela hans ord. Men liksom de som leder lovsång eller står här uppe och pratar eller någonting. Alltså, bara få se det att vi är alla brustna människor som verkligen är i behov av Jesus. Och så bara quota en bibelvers här. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och det är någonting som är bara otroligt viktigt att ha med sig, hålla fast i verkligen. Och vart har jag läst den? Jo, jag har läst den härifrån. Jag är mäktig, han sa att han var gammal för att han drog fram en bibel. Det var, där är du mäktig. Ja, jag är också gammal, jag gillar att ta fram bibeln liksom. Här vet jag att det inte har kommit in någon AI och förändrat min översättning eller vad som helst. Här ligger, och det plingar inte till. Alltså, du vet, när jag drar upp telefonen, jag ska sitta där och börja läsa min bibel. Och det plingar och det tjoar och det blinkar. Och den alltså, ligger där och dansar. Liksom, bara, nej, men det går liksom inte. Det funkar inte. Så den här rackan, det här jag hittade från. Bibeln, vad är Bibeln då? Liksom? Ja, men Bibeln är ju en samling av skrifter och brev och liksom, ja, men dokument som har fått sättas ihop i kraft av den helige ande. Hur han har fått vara med och leda dessa människor och sätta ihop detta gudomliga ord för oss som blir Guds ord. Och skulle vi bara tala om Bibeln idag, ihop sammansättningen av Bibeln, skulle det ta oss liksom hela dagen. Men bara få inse att det här är ett så otroligt starkt historiskt dokument. Det är liksom inte bara det vi skulle vilja andligt säga, Guds ord. Utan det här är ett otroligt historiskt dokument bak i historien. Det är inte i en galaxy far, far away. Det är inte once upon a time. Utan det här är i samband med våran historia bak i tiden. Och det finns många som har försökt liksom tänka så här, men nu ska jag kliva in och nu ska jag avslöja Bibeln. Liksom. Nu ska jag ska avslöja det här, vad de har liksom kokat ihop och vad de har konstruerat och förändrat och satt ihop efter sina egna liksom agendor. Så här. Och personer som har dykt ner i det här och sagt, men det här ska jag fixa, det här ska jag göra. Vi har en som heter Lee Strobel som har skrivit Fallet Jesus. Liksom hans fru kom hem någon dag liksom så här, och berättade om kyrkan och Bibeln. Och liksom, han blev frustrerad och bara, det här ska jag avslöja. Så han dyker ner i där. Och det slutar med att han börjar tro på Jesus Kristus. Och att Bibeln är sann. Och liksom, ja, det är Gud som har skapat. Och det finns så många exempel på detta. Och något som är lite intressant som ni ska få med det här. Här står det så här. Norman Geiser gör ett antal nyckelobservationer som vi kan betrakta. Det finns ingen annan bok som ens kommer i närheten av Bibeln när det gäller någon av kopiornas tidiga datum. Genomsnittet av alla antikens världsliga verk överlever genom endast en handfull av handskrifter. Medan Nya Testamentet kan stoltsera med tusentals. I genomsnitt så är det över 1000 år mellan originalen och de tidigaste kopiorna för andra böcker. Nya Testamentet har ett fragment inom en generation från sin originalsammansättning. Hela böcker inom ungefär 100 år från tiden för originalhandskriften. Största delen av Nya Testamentet inom 200 år och hela Nya Testamentet inom 250 år från datumet det sattes samman. Du vet, du kanske i skolan har läst om Julius Caesar. Och liksom, ja men det sitter man där i skolan i historien. Men vi läser om Caesar. Och det är ingen som liksom börjar ifrågasätta om Caesar fanns. Eller gjorde han de här delarna. Eller gjorde han de här sakerna. Julius Caesar har vi ungefär 10 exemplar från antikens historia om Caesar, att han ens fanns och vad han gjorde eller någonting så här. Och den sträcker sig på en tidsperiod från de har daterat originalet till de här kopiorna på mer över 1000 år är det här. Bibelns sammansättningar i Nya Testamentet finns alltså, en del fragment har man hittat alltså bara en generation efter originalstiden. Till att hela Nya Testamentet är färdigt 250 år efter den här delen. Ni ska få lite här. Den antika skrift som har flest kopior av är Nya Testamentet. Jag sa att Julius Caesar var ungefär 10. Har du Platon? Är någon här inne som har läst om Julius Caesar eller Platon? Är någon som kopplar? Några. Där bak har vi en också. Härligt. Där också. Ja. Ni andra får gå in och googla. Ja, det heter googla. Den antika skrift som har flest kopior är Nya Testamentet med över 5600 kopior. Samstämdheten är 99,5% av de tidigaste kopiorna. 95%. Och en av de tidigaste kopiorna är en generation från originalen. Om man även räknar in handskrifterna på andra språk. Det här är alltså grekiska som är de här kopiorna. Det här översattes ju sen till andra olika språk. Och sätter du ihop de andra språken med de grekiska delarna, så har du över 24 000 kopior som bekräftar Nya testamentets pålitlighet. Okej. Och inte bara det. Du har också 86 000 citat ifrån de tidiga kyrkfäderna om deras anteckningar och deras predikningar och liksom deras nedskrifter kring allt det här. Och det man har lyckats med genom att bara använda de tidiga kyrkofädernas handskrifter och så här, så får du ihop 95% av hela Nya testamentet bara genom att använda de delarna. Alltså, det finns ingenting som ens kan jämföras med det här. Det skulle vara oschysst att ens liksom Caesar eller Platon eller Iliaden med liksom Homedus eller vad det heter liksom. Allt det liksom, ja men det är och det är så här. Nya testamentet är inte bara utifrån det som jag just har sagt också. Det är en hel bunch av andra historiker som också talar om Jesus, talar om den här tiden, det som har hänt, om kristna fanns, de gjorde det här, det här, det här, Pilatus, dung, 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 dung. Så det jag vill bara lägga fram till er, att det här är inte någon snubbe som kom ridande på en åskvåg och hade en liksom hammare i sin hand och sen rann det lite mjölk ner och sen så bildades några floder liksom så här. Utan det här är historia. Sen om människor kommer att säga att men jag tror inte att Jesus är Guds son liksom. Ja, men det är liksom, det kan vi komma till. Men att i skolan eller ens lärare så skulle jag vilja säga att ja, men nu ska vi läsa några sagor ur Bibeln. Alltså det här är ett historiskt dokument som andra historiker, arkeologer, forskare använder för att fastställa tid, datum för andra saker som har hänt i människans historia. Då använder man det här. Så att vi ska vara liksom bara nej. Det är liksom jorden hålls inte upp av en jättegroda. Utan det som står här inne är trovärdigt. Och liksom, vi behöver lite bibelord också. Så vi hoppar till andra Petrusbrevet 1, 16-21. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud, Fadern, när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son, min älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himmelen när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står du nu. Står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats till dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den helige ande har människor talat vad de har fått ifrån Gud. Alltså, det här är på riktigt. Så här står det i Lukas evangelium kapitel 1 och 1-4. Lukas evangeliet. Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss. Så som det berättas för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Det här är liksom ögonvittnen som har varit med när Jesus vandrade. Det finns ögonvittnen som var med när Jesus dog. Han lades i graven och han uppstod. Alltså det är ögonvittnen till det här. Och levande ögonvittnen som har skrivit ner de här sakerna. Alltså det här är liksom, det här är inget påhitt. Och i Bibeln då, det som vi kallar för Bibeln, den här sammanställningen. Jag skulle läsa liksom en annan sak som jag glömde bort här. Det här är lite intressant. I Westminster Confession står det så här. Det gamla testamentet på hebreiska och det nya testamentet på grekiska är direkt inspirerade av Gud och har genom hans omsorg och försyn bevarats rena genom alla tider. Detta är därför autentiska och kyrkans slutliga auktoritet i alla spörsmål. Vi har en övernaturlig precision i hur det här har översatts och dokumenterats och kopierats genom tiderna. Alltså, wow, hur Gud har hållit det här. Och sen när vi börjar läsa Bibeln och vi börjar öppna upp de här sakerna. Så i Bibeln kan vi läsa om ursprunget till universum. Vi kan läsa om ursprunget, skapelsen av jorden. Hur kom det sig att det finns hav, land, vatten, tid, ljus, mörker, dagar, år, växter, blommor, människan står om här inne. Hur människan kom till. Det står om äktenskapet, det står om moral, det står om liksom rätt och fel i den här boken. Samvete. Alltså när du tittar runt, när du vandrar här på jorden och tittar runt dig och ser liksom de här sakerna, havet, solnedgången och relationen mellan människor och sånt, och sen läser i din bibel, så it makes sense. Och för er som är uppvuxna i kanske kristna familjer eller i liksom gemenskap, jo men man har ju tagit det här för givet liksom. Ja men det är liksom, ja men ja, det är, mamma och pappa läste det för mig, eller liksom jag har hört det hela tiden. Ibland när vi hör någonting så himla mycket så kan det bli slentrialt för oss också. Att det liksom, det är då man ibland väcks upp när det kommer liksom någon utifrån, liksom min vän Stefan, men liksom som kommer utifrån, han har inte några kristna föräldrar liksom, men hur Jesus har dragit honom och fått uppenbara sig för honom, och man börjar läsa saker i Bibeln och man börjar prata med varandra tillsammans, det är så fräscht att få tala med andra som inte har tagit det här, som det har inte blivit slentrialt, utan det står ju, kolla vad som står här liksom. Det står ju liksom bara, ja men du, det gör det verkligen liksom, det får uppenbaras för en. Ju mer sofistikerad vetenskapen blir, ju mer bekräftar den vårt universum, och att den bekräftar att universum och jorden är så otroligt finjusterad till en nivå att det kan inte vara en slump. Nej. Alltså, med den forskning, med den vetenskap som vi sitter på idag, med de otroliga maskiner och utkalkyleringssaker, stuff, med det vi sitter på liksom nu, och de kan börja dra fram siffror på hur finjusterat saker och ting är. Skulle graden liksom på jordaxeln bara, du vet, bara deviate med minsta möjliga, så är det kört med oss. Liksom. Skulle jordens storlek vara lite mindre eller lite större, så skulle magnetfältet runt jorden inte kunna stoppa solvindarna utifrån universum. Och det skulle bara svepa med sig allting som vi har här. Alltså, hade jorden varit lite större så hade gravitationen inte funkat. Och då hade luften som vi andas, det hade varit som att andas sand. Alltså, allting är exakt som det ska vara. Alltså, hade det varit lite närmare solen så hade allt vatten förångats. Jag hade inte haft någon vatten i jorden. Det hade varit lite längre bort, så hade det fryst till is allting. Det hade bara varit liksom bottenfryst hela. Alltså, du vet, allting är exakt som det ska vara. Jag har en bok som heter Är ateismen död? Där han har skrivit och satt ihop. Jag har läst 30 sidor. Och jag är liksom inte en av de där supersmarta personerna. Så ibland känner jag att jag måste läsa om den här sidan igen. Jag måste skriva ner det här. Men du ska få en liten, bara en intressant nudge här. Det här är då från Stephen Hawking som skriver. Om den genomsnittliga densiteten i universum förändras med bara 0,000000000000001%, skulle inga stjärnor eller galaxer kunna bildas. Om expansionshastigheten en sekund efter Big Bang, den här personen är inte kristen, varit en på 100 000 miljoners miljoner gånger lägre, skulle universum ha kollapsat igen innan det nådde sin nuvarande storlek. Alltså, vetenskapen och Gud är inte i olika ringhörnor. Men det är på något sätt som man har haft när man har vuxit upp. Alltså, jag har haft den liksom vetenskapen. Liksom så här. Bara nej, jag tror. Liksom. Och så har man så här blundat. Jag tror. Och så bara liksom blundat för allt som vetenskapen skulle säga. Så här. Vetenskapen pekar på Gud. Alltså, när vetenskapsmännen, de tidiga vetenskapsmännen, de fick sitt teleskop och började titta ut i universum, ut i rymden och bara wow! Alltså, vi har vetenskapsman på vetenskapsman som bekänner sig till Bibelns Gud, av de tidigare vetenskapsmännen också, som har bara mörkats genom historien. Jag har en bok hemma som heter Troende vetenskapsmän. Jag hade ingen aning om att alla de här kända namnen, och få läsa deras texter och liksom så här, deras bekännelse om att ja, liksom ja, Gud. Ja. Jag läste en intressant intervju ifrån en person som heter Richard Dawkins, som blev intervjuad. Och han är en av frontfigurerna för ateismen. Han har skrivit boken The God Delusion. Han blir intervjuad den här gången av BeliefNet. Och så får han frågan så här. The idea of evolution and natural selection makes some people feel that everything is meaningless. People's individual lives and life in general. Och då svarar han så här. If it's true that it causes people to feel despair, that's tough. It's still the truth. If it's true, it's true, and you better live with it. Yay, vilket hopp. Det är liksom, när du dör så blir det svart och mörkt. Och sen är det bara svart och mörkt resten av livet. Och ingen som kände dig kommer känna någon som kände någon. Och det fanns liksom ingen mening med livet. Så lev här som du vill nu. Ta tag i det du vill ha. Riv åt dig allt som du behöver. Liksom, och liksom. På ett sätt så blir nästan det. Det blir nästan uttrycket för YOLO. Att du lever bara här och nu. Gör vad du vill, vad du känner. Skit i de andra liksom. Du lever bara en gång här på jorden liksom. Men det finns ett annat budskap än det som vi fick i den intervjun. Och det är att Bibeln hävdar att det finns mening med livet. Bibeln säger att det finns hopp om en ljus framtid. Och att det finns ett liv efter det här livet. Och den är så otrolig i en tid och i en värld som liksom verkligen bara säger till oss, känn ångest, känn oro över miljön och framtiden, ekonomin, sjukdomar. Då säger Gud, jag har alltid min hand. Jag har alltid min hand. Lita på mig. Oroa dig inte. Jag hade en predikan där jag hade skrivit ner hur många gånger Jesus sa, oroa dig inte. Jag har inte den här, jag vet inte hur många gånger det var, men hoppa in och läs. Liksom, oroa dig inte. Jag är med dig. Vi ska hoppa till Matteus evangeliet 11, 28-30. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Bibeln och Jesus verkligen bjuder in oss till att få finna en frid, ett hopp, en glädje att få hitta att det finns en mening med livet. Och det är ingen flummig mening med livet. Alltså vad är Bibeln i ett nötskal? Jo, hoppa med mig till Johannes evangeliet 3 och 16. Alltså, det här är roligt också. Jag tycker att det är så otroligt, otroligt. Att vi skulle kunna beskriva hela Bibeln med en vers. Alltså, inte det också Gud i sin vishet? Hur kan han få alltså, allt det här sammanfattat? Om du skulle leverera en vers, liksom, vad handlar Bibeln om? Jo, så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Wow. Det är Bibelns budskap, alltså det finns en Gud och han är god. Det är liksom inte så att du kommer till det faktum att ja, men det måste finnas någonting som har skapat det här. Det finns en intellektuell liksom skapare så här. Men du vet, vi går längre och säger att ja, men det är inte bara det, utan det är Gud och Gud är god. Alltså han bryr sig om dig, människan. Liksom ädelstenen av hans skapelse som lämnade och försvann ifrån honom och gick andra vägar har han bara genom historien jagat och liksom bara aldrig lämnat. Och så till slut så kommer Jesus Kristus och visar oss Gud. Bibeln säger att Jesus är Guds vittnesbörd. Alltså om Gud skulle vittna om någonting. Om han skulle lägga fram sitt vittnesbörd för oss. Det har han gjort. Det var Jesus Kristus. Jesus liv här på jorden och den Jesus var. Livet som han levde, Jesus Kristus, är Guds vittnesbörd för oss. Alltså så vi har fått ett vittnesbörd om Gud i Jesus Kristus. Som finns nedskrivet av ögonvittnen. Som är liksom vetenskapligt, arkeologiskt, historiskt, tillförlitligt. Ja, det är liksom, wow. Så Jesus, i Jesus så tar Jesus allt det som har skilt oss ifrån Gud. För Gud är alltigenom helig och ren. Och det har ju kommit in skit och crap och synd mellan oss och Gud. Liksom. Så Jesus tar allt det här. Han ger oss sin oskuldfullhet och tar vårat moraliska avfall och allt liksom inom oss av skit och smuts och mord och lögner och liksom allt det här tar. The great exchange, säger man på engelska. Alltså, ja, alltså det går inte ens. Den helige ande måste uppenbara er, de här sakerna för er. Även om jag står här idag och pratar om de här grejerna så måste Guds ande liksom få uppenbara det här för er. För det är så enkelt och ändå så stort. Liksom. Det är helt otroligt. Så här står det om Jesus. For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Och någon som inte fattade den. Eller man är inte sugen på att räcka upp handen då heller riktigt. Men det, ja, vi kör en gång till. For our sake he made him to be sin who knew no sin. Så Gud gjorde alltså Jesus Kristus till våran synd. So that in him we might become the righteousness of God. Så nu har vi fått blivit rättfärdiggjorda av vad Jesus Kristus har gjort. Och hur mycket jag än står här och förklarar och ger er de här olika bevisen eller de här liksom genomgången och allting. Och hur intellektuell du än är. Så finns en andlig dimension till det här. Och vi behöver komma till en punkt. Där vi förstår och där vi säger. Jag behöver dig Gud. Det är en punkt som måste komma till. Vi behöver inse. Vi behöver hjälp. Vi klarar inte oss själva. Och då står det så här i Romarbrevet 3:23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Vi behöver ödmjuka oss, behöver vi göra. Och liksom inse att vi klarar inte det här själva. Vi kan inte göra det här. Utan vi får ta emot det som Gud har gjort för oss genom Jesus Kristus. Och liksom bara säga Gud, ja. Det är liksom, jag kan inte göra det här själv. Bibeln säger så här att ja, vet du vad, vi ska till och med gå dit så inte jag börjar paraphrase för mycket här. Vi hoppar till första Petrusbrevet 5. Står det så här. Den här är viktig. Först, nu ska vi se. där 5 och 5 till 7. Så det är så här. Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla klär i ödmjukhet mot varandra. För Gud står emot de högmodiga, men ger nåd åt de ödmjuka. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Alltså vi kommer dit också. Vi kan inte, we can't boast in this. Vi kan inte säga, jag har kommit hit. Jag kan inte som fariserna, liksom alla manteltofsar. Och det är ju här som problemet med religioner. Religioner skapar ju diken. Med, antingen så fixar jag det här och bara, men jag klarar det. Jag håller alla buden, jag håller lagarna, jag håller reglerna. Liksom. Jag har gjort alla de här grejerna. Liksom. Wow, Gud, du kan acceptera. Här är mitt offer till dig, Gud. Liksom så här. Och du vet, Gud bara, alltså ditt offer till Gud där, det är som smutsiga trasor till honom. För du kommer där med din pride. Alltså pride är hemskt i Guds ögon. Och sen har jag diket där jag bara känner i full despair att jag försöker följa de här reglerna och lagarna. Och bara, jag suger, jag fixar inte det, jag kan inte någonting. Och jag ligger där i diket större delen av mitt liv. Det är vad religion gör. Och skapa krig och bara smutskastelse och liksom alla grejerna. Men Jesus vill ha en relation, vill han ha. Och kommer istället och drar upp en från diket. Och vi får börja gå med honom i en relation, inte i en religion. Liksom. Det är bara inser att, okay, Gud, du vill använda mig som jag är. De gåvor som jag har, de personligheter som jag är. Men din kraft måste vara den som liksom leder mig framåt i livet. Jag måste vara ödmjuk i det liksom. Jo. Hur lång tid har jag på mig, hörni? Ska vi köra vidare eller? Ja. Okej, men då kliver vi in i lite mot slutet här då. Tron. Vi har pratat om de här olika delarna liksom. Men Bibeln talar om tro också. Vad är tro? Då säger Bibeln så här. Romarbrevet kapitel 10, 9-17. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Sen så hoppar jag till Efesierbrevet 2:8. Det står så här. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Och Bibeln säger så här. Att tron väcks genom att få höra Guds ord. Genom att få höra Guds ord så väcks tro i våra liv. Tro är inte... Man har hört mycket så här, men take a leap of faith. Liksom. För en del är tro liksom att jag blundar och går ut på bilvägen. Liksom. Och hoppas att det löser sig. Jag ska gå över till andra sidan. Jag kommer gå i tro, kommer jag göra nu. Liksom. Du kommer bli påkörd och förmodligen död liksom, om du gör det. Tro är inte på något sätt in i något mörkt och liksom landskap där du inte vet vad som händer. Utan att ta steg i tro och tro, det är att gå in i ljuset. Det är att gå in på Guds löften. Det han har redan sagt och lovat och hållit. Och vad som kommer hända om du litar på Gud, på Guds ord, på Bibeln. det tar steg i tro. Tro är inte... Så här har jag skrivit. Man brukar tala om blind faith, säger någon. Och jag säger så här, faith doesn't make me blind, it makes me see. Sen står det i Hebrews 11:3. Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron förstår vi. Hur får vi tro? Jo, vi får tro genom att höra Guds ord. Genom att se andra människor som lever ut Guds ord. Liksom att få höra och se de här sakerna. Så väx i dig tro. Tro är nästa level. Den är förbi dina bara vanliga sinnen. Att känna och smaka och lukta och liksom så här. Ja men du, det här skulle kunna bli så här. Tron tar de där grejerna med sig och säger, kom, vi ska ta ett steg till. Gör den. Så det är liksom inte bara, liksom, nu går jag ut i bilvägen. Nej, tron jobbar med förnuft och den jobbar liksom med, alltså det här är förnuftigt. Guds ord är förnuftigt. Det här är vist. Det här är ingen, det är inte en groda som håller upp jorden. Liksom. Så tron blir att få lita på Guds löften. Och en annan liten liknelse på det här också. Som jag bara ser så här, hur vi behöver tron för att, tänk dig tron till frälsningen, att få ta emot frälsningen i Gud. Hur Gud sitter på liksom den största rikedomen och han har skrivit ut en fet check. Han har en check till dig liksom. Men du måste skriva under checken. Den är inte valid. It's not valid for you. Liksom sätter din underskrift på den här checken. Den finns där. Du kan casha ut allting med den här checken. Du har möjlighet att casha ut det, men du kan inte gå till banken. Går du till banken med den här checken utan du skriver under så säger men tyvärr, vi kan inte göra någonting. Du måste skriva under den här checken. Där kommer tron in. Liksom. Du tar den här checken och säger ja, Jesus. Liksom. Och skriver under. Och så har du tillgång till faderns hela liksom, kapital. Det är wow. Det är otroligt. I mean, at the end of the day så handlar det om vad sätter du din tro till? Det är liksom det är så det är. Vi ber tillsammans. Jesus. Herre. Herre, vi tackar dig för jag tackar för att du har hållit ditt ord rent och heligt. Herre. Genom tidsålder efter tidsålder, Herre. Hur du har haft människor som har suttit där, Herre. Och liksom bara skrivit av och vidare. Människor efter människor, Jesus Kristus, Herre. Hur du har hållit detta samman, Herre. På ett rent, Herre. Ett otroligt sätt, Jesus, Herre. Jag är i förundran, Jesus Kristus, Herre. Och i vördnad för du har lyckats göra det här, Herre. Och vilket motstånd de har mött, Herre, genom tidsåldrarna, Herre, för att stå upp för ditt ord, Jesus Kristus. De har betalat med sitt liv till och med, Jesus, Herre. Så att vi idag kan stå här och börja öppna upp en bibel på svenska eller liksom på massa olika språk, till och med norska, Jesus. Herre, jag vill bara tacka dig för det, Jesus, Herre. Jag ber att du ska få komma idag, Herre, och att du ska få väcka tro i oss, Jesus, Herre. Genom ditt ord, väck tro i våra liv, Jesus Kristus, Herre. Så att vi får ta och bara komma dig nära, Jesus. Få lämna allt det här och ge det till dig, Jesus. Herre. Att vi får bli förändrade, förvandlade människor, Jesus Kristus. Att du har en plan för oss, det finns en tanke, det finns en mening med det här livet, Jesus, Herre. Det blir inte bara svart sen, Jesus Kristus, Herre. Amen.